Kia, du har på sistone varit helt onåbar. Du har varit all ledig tid i en grotta, så har du forskat i historien om en riktigt, riktigt spännande man.
Det stämmer. Jag har forskat om Pavel Durov, alltså grundaren av appen Telegram. För han greps i Frankrike förra veckan. Han är ju väldigt mystisk, den här tech-miljardären. Och idag ska ni få veta vad han menar med extrem yttrandefrihet.
Mm. Vet du, Kia, av alla män du har pratat om så tror jag att det här faktiskt är den mest extrema.
Ja, vi får se.
Jag kommer att prata om gammal, hederlig boomer-ironi. Alltså den formen av ironi där man säger tvärtom mot det vad man egentligen menar. Och jag menar att ironin har gjort comeback.
Är det inte så att generation X, som vi typ är den ironiska generationen?
Så det var ju en tid som jag kommer ihåg när allt var så där. Men det var lite, tänker jag, just det där Conan O'Brien-tiden. När Conan O'Brien var liksom det bästa som fanns. Ja. Det var bara ironi.
Exakt, och det, nu är det comeback igen. Alltså, okay. Jag är längtat efter det. No, Conan O'Brien, ja, kanske.
Han har ju varit lite borta nu här, ja, ja. Senaste 15 åren kanske.
Jag vet inte om det går så långt, men kanske det går så långt. Men Elmer,
ja.
Du vet varför kulturfolk kostar.
Ja, det ska jag tala om. Så att jag ska tala lite om Yorgos Lanthimos och om kultur och nedskärningar.
Har du sett den nya filmen?
Ja, jag har sett den.
Gick du ut i mitten?
Nej, men jag såg den hemma för den här faktiskt, den finns att streama nu.
Aj, 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 aj.
Går folk ut i mitten?
Vi kan tala om det sen, men har du sett det med... Nej, men vi får ta det. Vad spännande, för jag har inte vågat titta på det. För jag vet inte om jag klarar av det.
Ah.
Hörni, nu loggar vi alla in på Telegram.
Okej. Okay.
Eller ska vi först höra på Kia, ska man göra det eller inte?
Nu kan ni logga in. Det är lördag i slutet av augusti. Ett privatjet flyger in från Azerbaijan, landar på en liten flygplats norr om Paris i Frankrike och klockan är strax före 8 på kvällen. Och på det här flygplanet så finns exilryssen, techmiljardären och telegramgrundaren Pavel Durov. Den här kvällen har han tänkt gå på middag i Paris och sen har han tänkt stanna några dagar där över natten. Man vet inte riktigt var han bor. Han hinner liksom nå ut ur planet, men sen måste han ställa in middagen. För att det där står fransk polis och väntar på honom på flygplatsen. Och det där de griper honom och sen anklagar de honom för att vara allt för dålig på att moderera innehållet på plattformen Telegram. Pavel Durov utreds alltså av Frankrikes nationella cyberbrotts- och bedrägerienheter. Och det här alltså i klarspråk betyder att han är misstänkt för att ha tillåtit terrorism, narkotikabrott, barnpornografi och penningtvätt. I Aftonbladet står det så här, han är gripen anklagad för barnpornografi. Då blir man ju så här, what? Men det här betyder alltså att oavsett vad du pratar om, med vem du pratar eller kanske du beställer droger där på Telegram eller kanske du ska utföra ett dubbelmord på beställning till någon gängkriminell i Sverige, så vill Pavel Durov inte moderera någonting alls. Det är det här han är alltså gripen för. Han blandar sig inte när Elmer traskar in och vill beställa ett mord. Och det handlar alltså givetvis inte nu om att han aktivt uppmuntrar folk att begå brott på plattformen, men hans grej är att inte lägga sig utan att låta folk göra vad de vill. Mm. Och Pavel Durov har ett annat problem också med typ Frankrike, men med alla stater i världen. Han är väldigt obenägen att samarbeta. Han vill inte hjälpa till i brottsutredningar. Och det här är alltså ett problem. Det var någon sån här barnpornografi härva som han vägrade hjälpa till med. Och därför var Frankrike så här, okej, nu tänker vi ta fast det. Och det här är alltså det största problemet, att man inte delger eller hjälper myndigheterna med deras brottsutredningar.
Ja.
Telegram avfärdar förstås givetvis alla anklagelser. Så att vi har absolut ingenting att dölja. Nu har det ju gått en tid sedan det här hände. Allting händer ju, det tycker jag ganska snabbt här, att han är nu under officiell utredning, Pavel Durov. Men sen beviljades han borgen på 5 miljoner euro och han har förbjudits att lämna Frankrike. Men det här är liksom ändå, måste jag säga, att det här omges, det här gripande, den här utredningen omges av väldigt mycket mystik. Jag menar, finns här ett politiskt motiv? Frankrike har anklagats för att förhindra yttrandefriheten. Pavels techbro Elon Musk, han var bums ute och skanderade att yttrandefriheten lever farliga tider och starta givetvis hashtaggen Free Pavel. Och det här gjorde också att Frankrikes president Emmanuel Macron var tvungen att gå ut med ett uttalande och säga att det här är faktiskt juridik och inte politik. Nåja, nu ska jag ställa min fråga. Känner ni till Telegram?
Alltså jag känner inte så bra till, jag tänkte, min första fråga är just, hur ser den här plattformen ut egentligen? Alltså jag hade i mitt huvud det är ungefär lite som WhatsApp, men det låter ju som att det är liksom inte riktigt det, utan det är mer så, alltså jag förstår inte helt enkelt hur den appen fungerar.
Du har den inte på din telefon?
Nej.
Och Anne då?
Jag har både den här som du kan skicka meddelanden och också den för grupper. Och det, nu frågar du hur den ser ut, så det är ganska roligt. För den ser väldigt ålderdomlig ut. Det ser ut som att nu har man tillverkat det här på 80-talet. Det är ganska roligt för Pavel skryter alltid om att hur långt i framtiden han är. Han är alltid liksom 5 år före alla andra. Men kanske inte utseendemässigt. Vad säger du, Kia?
Ja. Eller sen bryr han sig inte. Jag tänker att han är på en annan nivå. Det är alltså en blandning mellan, ska jag säga, Facebook och WhatsApp. Alltså du kan både skicka meddelanden och sen kan du gå med i sådana kanaler.
Ja.
Och sen kan du också ha så här grupper där du kan nå 200 000 typ på en gång. Och det här säger han alltså att det här har han velat göra också, för att han vill att vem som helst kan nå många på en gång.
Det som jag tänkte bara som en liten kommentar på det där, att det ser gammalmodigt ut. Det kan ju hända att det är det som känns mer genuint. Jag kommer ihåg, jag har en gång i mitt liv spelat hacker och då träffade jag då en riktig hacker. Och han var så jävla arg på att man alltid använder MacBook som hackers, för han sa att man kan inte ens hacka men man kommer inte ut. Och han hade ju en gammal liksom PC, han tog den ut ur en sån där påse och där hade han något kex med. Och det var verkligen liksom där, men han, och det såg ju liksom för mig just det där gammaldags och ruttigt ut. Men jag tror att det är den riktiga, kanske Telegram har den här filisen. Att det här är liksom på riktigt. Mm. Alltså kanske det finns någon tanke.
Men Anne, har du varit med länge eller har du gått med nu för att vi ska prata om Telegram?
Både och. Jag var med kanske första gången för 4 år sedan. Jag är nyfiken. Men sen gick jag med igår och det var så spännande. För då såg jag vem som av mina kontakter är med där. Kia var förstås där. Och sen, jag förstår att journalister är där. Men sen har det andra sådana, vad gör den här människan?
Varför förstår du att journalister är där?
Ja, men så var det några sådana som tänkte, det här är ju ordentliga samhällsmedborgare. Mm. Varför är de här? Och sen kom jag på att 2 av de här personerna har båda förhållanden med gifta män som är jättehögt upp, alltså på världsnivå.
Alltså de är inte ihop med dem, utan de har förhållanden, hemliga förhållanden.
Ja, så jag tror att de måste ju ha varit med då för att de tänker att det är säkert att skicka bilder av sin rumpa.
Jag har på något sätt trott att Telegram är superkrypterat. Alltså mycket mer än alla andra plattformar. Nu när jag gjort min research så säger jag så faktiskt det på flera ställen att det inte alls är säkert och att WhatsApp är med bättre krypterat.
Men det som jag inte förstår med WhatsApp, är det inte, alltså som jag har förstått det, är krypterat så de kan inte se vad du skriver. Hur kan de då, alltså det måste ju då vara de här grupperna var det öppet talas om barnpornografi och sånt. För jag tänker, som jag har förstått det, inte läser de väl dina meddelanden på WhatsApp? Hur kommer de åt?
Alltså, hur vet du det?
Nej, men alltså, eller har jag fel?
Men vet ni vad som, alltså Kia är nog någonting på spåren, för att jag gjorde igår så berättade screenshotar av vissa av mina diskussioner. Och tidigare, jag tror att Vikr till exempel har sån att du kan inte ta en screenshot, för då får du Elma meddelandet. Jag har nu fått den när du skickar bilder av din rumpa till.
Wow, när du okej, jag har fått meddelandet.
Ja, så du vet att nu har jag bryt förtroende.
Och jag har gjort det där, jag har blivit fast.
Du, är det sant?
Ja, på just den här Vikr, så tog jag en screenshot och så måste jag skriva, sorry att jag tog en screenshot.
Misstag.
Tyvärr är det inte alls då krypterat och inte alls säkert Telegram.
Okay.
Jag hade en sån här inställning på min Telegram att varje gång som någon i min lista, jag har massor med kontakter i min telefon, gick med i Telegram så fick jag notification. Och då vet man sådär på lördag kväll 10-11 tiden när Mikko Remax lägenhetsvrängare går med i Telegram, så kan man ju nog fundera, varför gör du det nu just på lördag kväll? Och det där, jag måste uppdatera på nytt också min Telegram, för jag hade liksom inte blivit utstängd, men den hade loggat ut mig och så loggade jag in och förra veckan fick jag så mycket med, så vad är det någonting du söker, Kia? Så av halvbekanta, kanske också lite suspekta halvbekanta, var sådär att skulle du vilja ha något? Ska du på fest?
Köpte du en pistol?
Jag köpte ett dubbelmord.
Det där, jag får in igår och så tänkte att, jag tänkte att jag ska nu inte vara riktigt med mitt namn där och sådär.
Va?
Och så laggade jag mig själv till Bulla B.
Men jag tror att jag får ändå sådär att Anne heter en joined Telegram.
Ja.
Hon heter Bulla B.
Du tror att du är liksom inkognito.
Men jag är nu Bulla B där.
Varför det finns så mycket människor på Telegram tror jag att därför är Anne och jag där. För vi är nyfikna. Och det där, jag hade ingen aning om de där kanalerna. Så jag var nu sen och tittade på de kanalerna. Vitsi, där finns mycket spännande i de där. Okej, och hemska saker alltså.
Det här märkte inte jag för 4 år sedan. Att man får inte köpa drugs. Här står no drugs i Finland. Alltså som regel, du får köpa och sälja nikotin och alkohol, men inte droger.
Och då är det så att Pavel i så fall då sträcker över?
Jag vet inte, för att jag vågar
no,
inte testa
hush,
det här. Vet du, det, alltså jag är så klantig att om jag skulle försöka testa för journalistiskt bara så jag skulle vara fängelse tvärt.
Nu är det roligt att vi berättar då att av tre personer i den här studien som har två Telegram, för nu kommer jag att säga att i väst är inte Telegram alls så populärt.
Mm.
Men Telegram har idag nästan 1 miljard aktiva användare, vilket alltså är jättemycket. Och det där de som är intresserade av Telegram är alltså Indien, Ryssland, Iran. I Telegram i Ryssland, alltså, det är den mest populära meddelandetjänsten. Ungefär 80% av befolkningen använder Telegram. Och det där också, Rysslands statsmedier, myndigheter, alltså militären, använder Telegram som sin kommunikationskanal bland annat i kriget med Ukraina. Och eftersom Telegram då undviker att moderera det som han ju alltså nu är gripen för och frisläppt. Men eller vad heter det? Frisläpp mot början. Så det alltså gör att användare då i Europa och USA, så de användarna är högerextremister, konspirationsteoretiker och andra sådana ljusskygga grupper. Mm. Om du förstår vad jag menar. Alltså, det är därför att de här kanalerna är lite spännande. Om man sådär som jag har en förbläsfalt som är farligt, så är den är ganska intressant att vara i. Men den är också sjukt, alltså underground. Det är ju alltså, det här är mörka sidan av samhället.
Men jag förstår, jag frågar ännu om den här kanalen. Så du kan alltså gå in där och kolla, men alltså, det var någon annan här en diskussion, så får du liksom komma in där och kolla, så att säga, utan att delta, eller?
Ja, nu får du ju gå in i kanalen och kolla utan att delta. Nu kan du se vad det händer.
Okay.
Till exempel, ni vet ju att det försiggår mycket gängkriminalitet i Sverige. Mm. Och det har ju varit mycket snack om de här barnsoldaterna som fatt i Köpenhamn och så skjuter de folk. De jobben kan du alltså få på Telegram. Det vill säga att i Norden har Telegram mest använts i de här gängkriminella kretsarna. Du kan beställa en arbetare, jappare eller klivare. Det här är olika ord för mördare. För att utföra då till exempel ett beställningsmord. Alltså det här är en enorm infrastruktur som finns där, och de här digitala plattformarna möjliggör den här kommunikationen. Alltså det är som en sorts gig-ekonomi där vem som helst i princip kan ta på sig ett uppdrag och få ersättning. Det här är den fria världen. Det här är alltså på riktigt vad han, Pavel Durov säger också, att I'm all for freedom. Han är alltså extrem, han vill ha extrem frihet.
Mm.
Och det har ju sitt pris.
Mm.
Men jag måste säga att när han blev gripen så blev jag jätte förvånad.
Pavel Durov?
Ja. Alltså jag blev helt chockad, för att jag tänkte att han är en av jättemånga. Okej, han har varit den mest extrema i den här yttrandefrihetsfrågan. Men inte han nu de andra heller. Alltså det var han säger. Jag hörde på en okej, det här är också intressant. Jag har sett på Tucker Carlson, intervjun. Så han verkar vara som, inte han är ju en välgörare, men det verkar som att han vill vara fri. Att människans frihet måste vara för allt annat. Och det tänker jag ju nog om man tänker på Zuckerberg och Elon Musk och sånt. Alltså de sätter in, ibland så går de sig med på saker, men jag tänker att de gör det för ekonomisk vinning. Ibland, att jag tror inte att Elon Musk kanske är så mycket godare än den här mannen.
Jag tänker att ingen av dem är väl så jättegod, men det är faktiskt sant att han är väl väldigt obrydd mokamas om pengar. Jag tycker inte alls att den var dålig, den här. Jag har också lyssnat på den här Tucker Carlson, alltså den här konservativa amerikanska journalisten, alltså, intervjuar honom för ett halvår sedan, och han har alltså inte gett intervjuer på ett decennium.
Ja.
Men Tucker Carlson, det ska vi komma ihåg, han har lyckats få sparken från Fox News. Då har man liksom nog, då är man nog lite extrem.
Men jag tänker att nu är det väl just att de plockar honom i en positionering. Jag tänker också speciellt Frankrike. Det är ju också att liksom Frankrike visar att de är viktiga. Alltså jag menar, det är också att positionera sig som Frankrike. Det tror jag också Macron måste ju nu alltså positionera sig.
Ja.
Det är ju alltså ganska kaos.
Och sen superintressant det här med Ryssland alltså. Mm. För man vet inte hans kopplingar till Kreml. Han är ju alltså rysse, född rysse. Telegram som app var avstängd i Ryssland under flera år och kunde inte använda sig lite över en natt, så var den öppen igen. Men hade ni hört om Pavel Durov? Alltså, ni hade hört om kanske Telegram, men hade ni hört
ingenting.
Ens namnet?
Ingenting.
Nej.
Inte egentligen. Jag tror att kanske har jag hört namnet, men inte så att det skulle säga mig något mer.
Han beskrivs alltså som en stenrik, excentrisk libertarian. Jag måste sen googla, heter libertarian, alltså känner ni, vet ni vad man är när man är libertarian?
Frihet framförallt. Alltså man ska vara helt, inget förmyndarskap överhuvudtaget, oberoende om det är på gott eller ont.
Men alltså, det är politisk ideologi. Och jag blev också funderad, så läste jag på att är det så, är man vänster eller höger? Nej, då säger de att de är varken eller. Mm. Men när man tittar på hur denna libertarianerna, jag känner alltså också libertarianer, så tycker jag nog att deras åsikter är lite mera höger. Ändå.
Jag skulle också tänka att vänstern har så mycket med kollektivet att göra. Alltså vänsteridéerna handlar ju om att ta hand om varandra och att vi tillsammans. Så därför tänker jag att fast man inte tänker höger, så tror jag också att man landar kanske mera där. Eftersom det ändå högern på något sätt är ändå där att du ska själv kunna förverkliga dig själv. Så jag tänker att hela tanken kanske lite åker lite.
Och sen om man nu förespråkar frihet, så inte vet jag om man bryr sig jättemycket om att alla ska ha det bra, alla ska ha det, liksom alla ska få, vi ska dela på allting. Det tänker jag inte väl ändå.
Nej, det är väl just så att det går som det går. Mm,
exakt. Han kallas alltså för, ibland för Rysslands Zuckerberg, men jag tycker faktiskt att han mycket mer är Rysslands Elon Musk. Mm. Alltså då, båda två förespråkar. De kallar sig för yttrandefrihetsabsolutister, vilket är så intressant också. Det är att han också säger att han inte äger något, så han är ju superrik. Alltså han, jag tror att Forbes har räknat ut att hans förmögenhet nu är 15,5 miljarder dollar. Så det är ju lätt att säga då att jag behöver inte äga något. Nej, för du kan flyga omkring med någon, vet du, privatjet som inte ens är din, du bara hyr den.
Men å andra sidan så är han den enda ägaren av Telegram. Och vanligtvis så brukar man ju öppna upp att folk får köpa in optioner och allt möjligt för att få mera pengar in. Och det har han inte brytt sig om, säger han. För att han är så nog om sin frihet att om han tar med någon annan som investerare så skulle han kanske bli mycket rikare. Men han skulle inte ha den där absoluta friheten.
Ja, han är, kanske han är den mest, den som vill i varje fall ha mest frihet. Men han är alltså född i Sovjet, men sen växte han upp i Italien. Efter Sovjets fall flyttar han tillbaka till Ryssland, starta Facebook-klonen faktiskt, alltså exakt likadan som Facebook, som heter V-kontakt. Ja. Så det är det som de använder där. Inom 2 år efter lanseringen så blev det Rysslands största sociala nätverk, men äger man ett så här stort nätverk så blir man en maktspelare. Och det här blir man lite fast man inte vill, alltså för att du har så mycket makt. Och den ryska staten började kräva att han skulle dela med sig av sin data. Och det här vägrar han. Och det här är väl också något som skiljer sig. Jag menar, Zuckerberg har ju delat med av sin data. Han var så här, nä. Och då blev han portad. De tvingade honom att sälja V-kontakt. Och då flyttade han till Dubai. Och i samband med det här sa han inte den där intervjun med Tucker Carlson att liksom han ville tala med sin bror som läskavarat, så det riktiga geniet. Så det är ju alltid. Men alltså att han vill tala i hemlighet för rysk staten med sin bror, och därför utvecklar de Telegram. Mm-hmm. Men han ser väldigt mycket sen som han är sådär. Mm-hmm.
Ja, alltså jag tror att allt vad jag berättar nu, som jag har ju blivit hjärntvättad. Han vill vara så fri! Alltså det är säkert...
Han menar bara väl!
Ja, det är bara... Antagligen, eller men det är väl självklart att det är inte så. Att okay. Han är bara lögner.
Men,
jag vet inte.
Men fråga mig nu hur han ser ut.
Elmar är nyfiken.
Hur ser han ut?
Elmar, hur är du så nyfiken?
Jag är nyfiken. Hur ser han ut? Jag försöker tänka om jag har sett en bild.
No, alltså, jag började följa honom på IG nu i samband med det här gripande. Mm. Jag kan liksom inte sätta bort min telefon för att jag måste stirra på de här otroliga bilderna som han lägger upp. Alltså, han ser ut som en AI-genererad grekisk gud.
Wow, okay.
Han är alltså oftast avklädd. Han är väldigt lättklädd.
Hur gammal är han?
39. Han har alltid bar överkropp. Jättevältränad. Så han har svart hår. Och om han nu någon gång mot förmodan skulle ha på sig kläder så är de också svarta. Och sen är han, eller han påstår själv att han lever ensam. Han lever utan kött, kaffe och alkohol. Alltså väldigt tråkig man. Och sen har han 4 egna barn. Men... han har satt över 100 barn till världen via spermadonationer. Att han vill liksom gärna dela med sig av sig själv till omvärlden på det här sättet.
Wow.
Lika som Elon Musk.
Men, och det är ju nog fint.
Elon Musk också gjorde det.
Ja, fast han, liksom, han knullar ju liksom sina assistenter på jobbet. Men den här Pavel, alltså Pavel Durov är alltid lite tuffare, har jag märkt här nu. Det jag vill nu prata om är att både han och Elon Musk har ett så kallat tech-maskulint ideal. Alltså en sån här tech-maskulin livsstil. Mm. Och det är ju inte många nu som kan ha den här tech-maskulina livsstilen även om man skulle vilja. För man måste alltså, man måste bo där i Silicon Valley och hitta på någon app och ha sjukt mycket pengar. Men de här männen, de drivs av en sån här uppenbar rashygienisk övertygelse om att de är så otroligt smarta. Och har en överlägsen intelligens, och därför är det deras plikt att sprida sin säd så brett som bara möjligt.
Det är fint.
Och jag menar, nu tycker jag med Elon Musk också att han anser ju sig vara över alla. Att intelligensen är otroligt mycket högre än alla andras.
Jag var ironisk just. Inte tycker jag att det är så fint. För att jag tänker att det kanske är viktigare att sprida empati än att sprida någon extrem intelligens och rashygien.
Också så obehagligt att han sprider sin sed.
Men det som är synd med just med Elon Musk tycker att han har ju blivit fångad. Det verkar ju inte när du ro på samma sätt. Elon Musk tycker att han har ju blivit fångad av sin egen skapelse. Alltså av det här X. Alltså han spenderar ju all tid där att tjabbla.
Ja, han tjabblar väldigt.
Menar jag att han verkar ju vara beroende av sin egen app som han köpte då. Och det var därför han köpte den.
Jag har upplevt under de senaste åren att Elon Musk har avslöjat sig själv. Att han har avslöjat sin där bekräftelsebehov och sin att han inte alls verkar smart när man följer honom på X. Alltså att han säger så dumma saker och trollar jättemycket på ett ganska sådär omoget sätt.
Och det är så fruktansvärt att liksom, de här är några libertarianer som är frihet framför allt och att man ska inte moderera samtal. Men det är ju alltså bara deras sanning som duger, speciellt Elon Musk.
Är han aktiv själv på Telegram, Duro? För det är liksom lite det som jag tycker just är problemet med Musk. Elon, det är lite sådär att du ska inte använda dina egna droger. Alltså du säljer, liksom att han är inne, han har blivit själv.
Sällt har du satt så mycket laxativa i.
Men jag menar, Duro är kanske utanför.
Men en annan sak som jag tycker också beskriver det här tech-maskulina idealet är att han har 4 medborgarskap. Jag visste inte ens att man kunde ha så många medborgarskap, men han är alltså rysk. Och sen fick han ganska snabbt medborgarskap i St. Kitts and Nevis, det är Karibien. Så fick han i Frankrike och alla undrar så här, hur är det möjligt? Men jag tror att han betalar. Och sen har han då i Förenade Arabemiraten, där han bor, Dubai lär ska vara var han bor, men han kallar väl sig också för en nomad. Digital nomad.
Och det här är för att göra pengar, va? Eller gömma pengar. Nej, där.
Ja, eller gömma sin... I don't know.
Han vill vara fri.
Han vill vara fri. Han vill liksom inte vara medborgare i något land, han vill vara i många. Så här kan man göra när man har pengar. Hej, men jag är nu jag lovar, nu kommer jag till min point och sen slutar jag prata. Hela Pavel Durovs grej alltså är extrem yttrandefrihet. Pavel Durov ser sig själv och sin position som en antites till etablissemanget. Vi är den plattformen för dem som inte får plats politiskt. Och det här är ju alltså på gott och på ont. Statsapparater bör hålla sig så långt borta från allt som folk gör, är det som de tycker. Och det här har gjort honom till en hjälte då. Men han är alltså en hjälte för dem som lever underground. Alltså, vad heter det? Underjorden. Alltså, underjordiska världen. Vad kallar man det? Det liksom som är the dark side.
Yeah.
Han är en underground tech-kändis. Och vad som händer med Pavel Durovs öde är därför en viktig fråga. För att det handlar alltså om Telegrams framtid, givetvis. Och det i förlängningen igen handlar om hur länge den här formen av extrem yttrandefrihet kommer att överleva. För på veckoslutet så blockerar Brasilien Elon Musks egen plattform X i sitt land. För att han hade då vägrat stänga ner bland annat Bolsonaro, men alltså högerextrema konton som användes inför stormningen av kongressen i Brasilien förra året. Och den här blockeringen innebär att X stängs ute från sin 4:e största plattform. Musk är rasande. Vad som händer med Telegram är avgörande för hur sociala medieplattformar ska regleras i framtiden. Särskilt alltså när det gäller, för här finns alltså balansen yttrandefrihet mot säkerhet.
Men hur ska de kriminella kommunicera? Är det brevduvor?
Nej, men jag tycker då, nu måste de ju få ha någon ställe att kommunicera.
Men jag tyckte, det måste ju spela emot honom, det där att han har franskt pass, det var säkert lättare att gripa honom just för det. Alltså det var ju liksom, så egentligen var det ju dumt av honom.
No, alla säger att det konstigaste, alltså det här är så mycket mystiskt nog, men alltså något av det konstigaste är att varför flög han till Paris?
Ja.
För att det är klart att han visste att han var efterlyst. Och sen det har funnits med en sån här assistent, han har haft med en kvinna, en ung, lättklädd kvinna, som har geotaggat hela deras resa. Och då har man också undrat, är hon en spion? Är hon Frankrikes spion? Eller är hon på riktigt bara hans assistent? Alltså, ingen vet något.
Men han har inte heller varit jättehemlighetsfull med vart han har farit. Så att jag tror inte på den här assistentteorin. För att han har också varit hemskt. Det var inte något hemligt att han flyger till Paris.
Och sen kom han från Azerbaijan och det här var Putin. Alltså samtidigt som han. Men då hade också kommit fram något bevis på att de inte har träffats där. Så mycket, så konstigt.
Första gången jag kände att ironin är på väg tillbaka var år 2020. Och jag går till en hemmafest. Och en av de snyggaste klädda männen i Finland öppnar dörren. Det var musikproducenten Andrei Kipati. Och han har på sig en vit tanktopp så hade han fuskpäls, så hade han John Deere trucker caps och så hade han Adidas byxor. Och på fötterna så han granngröna crocs. Och jag ser på de här crocsen och jag förstår inte vad jag ser. Och på den här tiden, alltså det är 4 år sedan, så förknippar jag crocs med människor som har gett upp. Som har slutat gå ut, alltså jag menar ut genom dörren. Människor som igen har förlängt sjukskrivningen med en månad. Jag tänkte på Torin Kyläkauppa och Ullared och sånt. Alltså den mörka sidan av mänskligheten.
Den är Pavel Durovs värld.
Ska vi säga den där sjabbiga sidan av mänskligheten. Och jag minns att alltså, min värld skakade som något så otroligt. När jag såg den här snyggt klädda mannen med crocs på sig. Jag frågade, har du crocs? Och så nickade han och så frågade, är du ironisk? Och han sa nej. Och det var då jag förstod att ironin har kommit tillbaks. Mm.
Men han fattade inte själv det.
Den stora frågan är att var han ironisk eller inte? Alltså, jag frågade, han sa att han tycker att det är snyggt. Men det här är alltså ironin i modevärlden. Mm. Det såg ut så. Och i somras, som ni minns, så gick det skådespelaren Brooke Shields på röda mattan med galaklänning och crocs. Och det här visar egentligen att den här trenden, den har nu farit ändå. Generation X-ironi, så det är den som är tillbaks. Och den går ut på det att man säger tvärtom från hur det är. Till exempel att jag skulle säga att jag älskar mina barn. Eller många föräldrar tycker om sina barn, har jag förstått. Och så skulle man säga att jag hatar mina barn. Men du säger tvärtom. Nu vet jag inte att du tycker om ditt barn. Men du säger att jag hatar mina barn. Det är boomer. Och sen finns det postironi som en återgång till sanningen. Alltså, du säger då till exempel att jag hatar mina barn. Men du menar det. På riktigt.
Är det här den nya formen av ironi?
Sen finns det meta-ironin. Och det är till exempel att jag skulle säga att jag hatar mina barn. Och då blir det ju väldigt sådär att för då borde man veta att jag har inga barn. Mm. För då får du en mening till det där, fast det samtidigt blir väldigt meningslöst. Eftersom jag inte har något barn, så det betyder ingenting. Och det blir absurt. Och det här är meta-ironin som vi har sett ganska mycket av på sistone. Och du behöver kontext för att kunna förstå det. Och sen är det ändå kanske meningslöst, och det är det som är roligt.
Är det här det som på våren så var det en sån här ganska stor... Nej, inte var den stor. Men en liten debatt i Sverige om att deras poeter är den liksom ironisk poesi. Med den här Elis Monteverde, vad heter han, bra,
ja.
Som förgrundsgestalt. Alltså att,
jag känner Elis så pass mycket att jag tror att han inte skulle säga själv att han är ironisk.
Nej, han sa förstås, då gick han ut och sa att nej, det här är inte ironi. Men alltså, jag tycker faktiskt att ironisk poesi är den bästa poesin. Nu blir Monica Fagerholm arg på mig, men det tar jag.
För någonstans så kommer ironin också väldigt nära liksom konsten. Skillnaden mellan konst och ironi tycker jag just att ironi är så jäkla intellektuellt. Alltså det är hela tiden att jag säger det här men jag menar det här, det där. Och sen tycker jag att när man går ett steg längre så kan du ju verkligen uppleva saker alltså på två sätt på en gång. Alltså det är komplicerat och där tycker jag man kommer in i konsten. Och jag tycker just att ironi ofta är så tråkigt. För någon gång, det görs ju mycket ironisk konst också, eller då, som kallas konst. Men det är liksom det tråkigaste, för att det är liksom att plocka den här estetiken och sen bara göra det liksom intellektuellt. För det tycker jag, ironi är ju bara hjärna. För det handlar hela tiden om att ge genom vinklar så ska du fatta att jag menar inte det, men jag menar det. Eller menar jag det? Eller menar jag det? Och det är liksom en lek med liksom hjärna.
Du har så rätt, ja. Jag vet precis vad du menar, att man kanske är ute efter den äktheten. Jag kan säga att i metaironi så kan det också finnas en form av äkthet. Mm. Och jag pratade med Henrik Schyffert förra veckan. Vad har ni för förhållande till Henrik Schyffert?
Jag tycker väl att han är lite boomer faktiskt. Jag tycker att hans humor är helt cool. Men det är också för att jag är ju den där ironiska generationen och jag har vuxit upp med honom. Jag tyckte att han var bättre för 20 år sedan. Han var väl bra när han gjorde Chillingänge, men nu tycker jag inte att han är så rolig. Men jag följer honom på Instagram och han är nog hans humor tilltalar ju ändå nog mig.
Jag har inte så nära förhållande till honom. Jag tänker också Chillingänge, att alltså jag stöter bara på honom. Jag har inte sett till exempel hans stand-up-komedi eller något, så jag har inte kollat. Så jag har faktiskt inte varit så nära honom på länge, men han dyker ju upp överallt.
Mitt liv har varit mycket, mycket, mycket roligare och bättre tack vare Henrik Schyffert och Chillinggänge, Nile City, Spermaharen, 4 nyanser av brunt.
Alltså jag skrattar nu, så det här, jag tycker ju nog att det är roligt. Spermaharen.
Torsk på Tallinn. Och där
den är rolig.
Där finns faktiskt en scen som har berört mitt hjärta mer än nästan någon annan scen i hela mitt liv. Det är då...
Inte Björn Gustafsson,
Robert.
Robert Gustafsson.
Så han spelar en man som inte, han får ingen flicka, och sen försöker han förklara att, att inte var det, det var ju en rolig resa ändå, och mitt hjärta går, det går så sönder i tusen bitar, och det kom, fast de har gjort det med ironi, så där finns också äkta, alltså det berör mig på många äkta sätt i alla fall. Jag frågade, Schyffert är nu aktuell med en turné. Han är ju ansikte för ironin ganska långt i Sverige. Så frågade jag, tycker du att ironi funkar idag? Att det har ju varit borta ett tag. Så sa han att han tycker att han har börjat nu ta in ironi helt medvetet igen i sin komedi. Och jag frågade, är det liksom inte lite fel? För att vi lever i en sån post-truth-era där det finns så mycket lögner och konstigheter. Att, är det dumt att förvirra? Att, skulle det vara inte bra att vara tydlig om man kan vara tydlig? Så sa han, nä! Och då får vi inte det här som Elmer sa med att det är sån här hjärn, att det handlar hjärnjumpa. Han sa att han tycker att det är, publiken får det där han skärpa sig, och att man kan se ironi som ett gym för folk, att det får arbetat med för att söka kontext, att är det sant, är det falskt, är det sant, att det är liksom nyttigt att utsätta för ironi.
Men det är liksom lite den här kombinationen som du var inne på, Chillinge med Robert Gustafsson, att då tycker jag att det är ganska fint när du också liksom blandar med äkthet. Alltså man kan ju använda ironi på så många olika sätt. Men jag tänker om det bara handlar om att jag är smartare än ni och hela tiden spelar jag er 3 eller 4 gånger. Och så handlar det om att de andra som är lika smarta som jag fattar det. Då tycker jag att det är bara så tråkigt. Men jag menar som han säger också, jag är också ganska matt på den här någon slags ärlighet. Att man måste säga som det är. Därför du kommer inte åt saker. Du kan inte bara prata saker så som de är. För men världen är inte så simpel heller. Så jag menar för att komma åt vissa grejer tror jag ironi och satir... Det är ett sätt att komma åt saker man annars inte kommer åt. Så jag tycker också att om du inte får använda det, är ju, och komedi, hur ska man göra komedi?
Ja, om man inte får världen, alltså hela mitt liv är nog roligare om man får vara ironisk. Alltså det är ju kul att skratta. Ja, också men till svåra
där,
saker.
Där kanske jag menar att det finns ju ironi som handlar om att jag ska liksom nolla er. Alltså göra narr av er. Eller så finns det
men
ironi
är det sarkasm?
Ja, men jag kan också tänka mig just det som att ironiskt, jag har någon, liksom lite, jag menar inte nu din kompis, men jag har just något på mig och du är sådär, är det eller inte? Och jag är sådär, nej, inte det, fast jag vet att det är, fast du vet inte, eller är det? Och jag leker med dig på det viset på ett så kiva sätt för att du blir den där idioten egentligen. Nu säger jag inte att det här händer i den här situationen. Men jag menar, det finns ju härlig ironi som kan nästan vara liksom i ett parförhållande flörtigt. Alltså det är ju kiva vad du liksom, du vet att den inte menar, det är ju, alltså jag älskar ju det. Men jag menar, så det är ju också vad du vill med din ironi. Liksom, och du har rätt, sarkasm är ju, men sarkasm tycker jag är skillnaden, att sarkasmen är så att du fattar att jag jävlas med dig.
Orsaken till att varför ironin har varit död har varit just det där att man tycker inte att det är roligt att vara sådär, för det är ofta elakt nog. Om inte annat så för att det utesluter folk som inte är med och kan den där kontexten.
Mm. Att, exakt, det är ju alltså exkluderande.
Det är exkluderande ganska, alltså ganska ofta. Eller den är ju exkluderande. Men det behöver inte vara elak. Alltså jag tycker bäst om sån ironi som inte är elak.
Men sarkasm tänker jag bara att för mig är det just det att du fattar att jag satt dit dig. Är det inte så? Alltså om jag är sarkastisk mot dig så säger jag sådär, åh vad snygg kopp du har. Och det är liksom, du fattar att din kopp är helt jätteful. Om jag skulle vara ironisk så skulle jag väl säga det just på ett sätt att du förstår inte riktigt om jag tyckte att den här koppen var snygg eller inte.
Du har
är lite sådär, men är den snygg eller tycker han att den är snygg eller tycker han inte att den är snygg? Men Anne vet att jag tycker
jag
att den
vet
är ful.
Inte.
Ja.
Snygg kopp du har.
Ja, och nu är jag jättenervös och orolig. Men jag läste faktiskt att forskning säger att människor som förstår ironi och sarkasm är intelligentare.
Vi har en annan teori om att de riktigt, riktigt, riktigt mest intelligenta så kanske inte alltid uppskattar ironi, för de tycker att det är onödigt. Mm. Alltså att om du har, nu tänker att du liksom extremt särbegåvad i någonting, så jag har några sådana vänner och de är sådär att, varför, liksom att det är onödigt att säga tvärtom, kan inte säga hur det är, att det, de vill spara tid och de vill bara liksom jobba och tänka smarta saker. Och de kanske inte uppskattar skämt heller för det är onödigt och prata om känslor. Nu kategoriserar jag lite.
Ja, men jag tycker att vi har just gått från ena extremen till den andra, i alla fall under min levnadstid. För jag kommer ihåg just när det var då när någon kompis sa just om Conan O'Brien att han är nog den smartaste, den bästa. Och jag kände sådär, men han säger ju ingenting. Alltså allt är bara, hur kan han vara den smarta som han står inte för något, han säger ingenting, allt bara. Men jag menar nu det här extrema liksom, nu, som vi nu håller på med, att man tar allt på orden och du menar det där, och alla vet att du inte menar det, det är också så jäkla tråkigt. Så jag menar den där gyllene medelvägen är väl någonstans däremellan.
Vi får några exempel till annat än Crocs och Henrik Schyffert för att bevisa att ironin är tillbaks. Presidentvalskampanjerna i USA. Alltså Kamala Harris började använda ordet brat, men inte hon brat på riktigt. Användningen av ordet demure, vi pratade om det i början av sommaren, eller 1 augusti, Jules LeBron, som blev viral på grund av att hon då säger att man är demure, very mindful. Och det är ironiskt för att hon är inte demure eller mindful. Alfred Backa har nu hållit på ett tag, men jag tycker att hans storhet nu...
Han är rolig, han är ironisk.
Mm.
Han är rolig. Jag börjar skratta bara du säger hans namn.
Jag måste nu tacka. Jag frågade om de här tipsen på Instagram. Och nu vet jag inte vad alla heter som har skickat in dem. För jag ville ha en bevis på att vad är ironi. Och jag skulle inte ha kommit på Alfred Backa själv. Men det är ju ironi och satir. Och jag tycker att satiren ännu kämpar jättehårt i motvind för 5-6 år sedan. Mm. Men nu börjar det lossa. Summa summarum. Ironin kommer från en karaktär från den grekiska mytologin som var en sån här rolig figur som hette Eiron. Och han var en underdog som han låtsades att han var dummare än han var. Och han skojade och juxade. Men egentligen var han jättesmart. Och med sina skojerier så övervann han alltid en sån här självgod och skrytsam karaktär som hette Alatson. Så därifrån kommer det namnet ironin. Och så tänker jag så här att orsaken till att ironin är nu tillbaka, att det är ett sätt att försöka ta makten över en situation där du kan inte göra något, men du kan ändå på något sätt behandla den. Du kan inte åtgärda att livet är som det är just nu och situationen är som det är. Men du kan liksom terapeutiskt ta det fram och belysa det på något sätt. Det blir inte kanske bättre, men du får skratta. Och jag tänker att det här skrattet och galghumorn en överlevnadsstrategi. Och jag tycker att man borde sätta det ganska högt upp, ironin och skrattet ganska högt upp i behovspyramiden. Ni vet det där Maslows trappa. Och sen börjar jag fundera att egentligen är det ju den där i mitten, under gemenskap. För att du var inne på det, Elmer, att det kan vara uteslutande, men som bäst är det ju inkluderande. Mm. Att när vi skrattar tillsammans och ironiska tillsammans, då har vi gemenskap. Då är vi tillsammans. Mm. Och därför... Vi behöver det nu. Därför är ironin tillbaks.
Men du, Anne, gav mig en bra grund att stå på, för du pratade om grekisk mytologi och så pratade du om ironi. Och jag ska prata om den grekiska regissören Yorgos Lanthimos. Och jag upplever då att han befinner sig just på den där punkten när ironi så att säga går över till konst. Alltså, han är inte ironisk, men han jobbar med nog humor. Och han jobbar med absurda grejer. Men jag tycker just att det finns inte den där liksom hjärnangrejen att jag ser det här men jag menar det här. Utan det går på något sätt djupare, liksom någonstans undermedvetet. Och det tilltalar mig jättemycket.
Du har rätt. Det appellerar till känslorna. Och nästan trots att, och fast man inte skulle vilja, så skulle det ta farakt in i känslorna.
Och jag, min tes är då det att han jobbar med egna undermedvetna idéer som talar till våra undermedvetna. Istället för att jobba med hjärnan. Alltså att han bara hittar inte på. Utan han får bilder, så tror jag. Han jobbar. Nu, det här är ju helt spekulativt, för jag kan inte veta. Men jag skulle tippa det så han gör. Och det är därför det är så liksom starkt, det som kommer fram. För att, jag menar, det är mer det där som finns i vårt undermedvetna. Jag tänker mardrömmar och alla sådana saker. Liksom,
vänta nu, Yorgos Lanthimos gjorde alltså förstås... Bella Baxter, vad heter det?
Poor Things.
Men han var superkänd för att han gjorde den där The Lobster.
Alltså han slog igenom med Dogtooth i Grekland. Och han var en del av det här grekiska The Greek Weird. Alltså som slog igenom på filmfestivaler och sånt. Hans första film i Hollywood var The Lobster med Colin Farrell och Rachel Weisz.
Och sen den som jag älskar, alltså jag visste inte ens riktigt vem han var, men det var den där om hon, drottningen.
The Favourite. Ja, det är liksom hans största.
Vilken film det var alltså.
Men min favorit är faktiskt Killing of a Sacred Deer, också med Colin Farrell och Nicole Kidman, som kom efter The Lobster.
Aha.
Som är för mig liksom den största upplevelsen. Jag måste säga, den och nu den här filmen är för mig liksom mina Lanthimos största upplevelser.
Nice!
Det har han gjort smart i den här filmen, att det här är en film, men det är egentligen tre filmer. Alltså det är frågan om en triptyk, kallas det ju för. Och så är det då samma skådisar, men alltså de spelar helt olika roller.
Jag som har svårt att hänga med liksom.
Men det är helt, det är som tre skilda filmer liksom i princip. Och jag hade då spenderat tre senaste kvällarna och tittat på den, just för att det var tre skilda filmer, så gick det bra. Den är också 2 timmar 45 minuter lång, så att det liksom går bra att dela upp den. Så,
och var kan man se den?
På Disney Plus finns det någon
streamer. Men den är ju nu på biograferna.
Ja, men den kommer faktiskt, den finns att streama nu på Disney Plus, fastän den ännu går på biograferna. Så den har kommit jättesnabbt. Men också en orsak varför vi har spenderat tre kvällar med att kolla den alltså, jag tycker det är så bra. Jag känner lite okay. Så här, du får en belgisk chokladask med finaste belgisk choklad. Du äter ju inte upp hela asken.
Jo, jag äter allt.
jag är som Elmer. Jag sparar den tills den har gått ut. Och sen vill ingen ha den mer. Alltså nej, inte ens jag.
Just det, jag äter snabbt för man vet aldrig vad som kan hända sen.
Men det här var en film. Jag tror att förra gången det hände att mig var med den här Leos Carax Holy Motors. Så att det liksom, det börjar. Och jag direkt sa, nej, det här kommer vara jättebra.
Ej, så där som jag hade med Yellowface. Alltså jag pratade om såhär, alltså jag läser ju massor. Inte lika mycket som Anne, men jag är nära. Och jag har varit 50 år kanske, så det här är så bra. Jag hade med ett litet liv, och sen hade jag nu med Yellowface, alltså typ 5 år senare. Jag visste direkt när jag läste första meningen, och bara sa, okej, jag kan inte sätta bort den här.
Mm.
Jag hade samma, men Elmer, det här är så intressant, för det är den första som säger att den här filmen är bra. Alla andra sagt så att jag tänkte att okej, jag ska inte utsätta mig för det här.
Ja, vet ni vad? Det är sant som du säger. Jag har hört också sån här mummel. Men det är just, inte så bra.
Men det här är liksom, det är en Lantimos. Om han kollar på Lantimos, så det här är en Lantimos Dogtooth, Killing of a Sacred Deer. Det här är inte Poor Things favorite Lantimos. Fast favorite och Poor Things inte heller liknande. Men jag måste säga att de var inte för mig såna här. Alltså, fina filmer. Jag kom inte riktigt in. Det här är min Lantimos. Absolut.
Jag ska ge dig ett försök.
Det kommer den här öppningstexterna och så börjar det spela Eurythmics Sweet Dreams. Och bara hur den kommer in där och sen så går det någon texten och då känner den så här fan. Vet ni när man, inte vet jag varför är just den låten där, men på något sätt den låten där i en Lantimos-kontext är så här, nej det här är helt rätt. Och så börjar den så här i en vidbild och det kommer en bil körande och då övergår den här musiken till att istället spela inne i bilstereon, förstår ni liksom. Mm. Och så stannar han, stänger av och det blir helt tyst och så stannar vi i vidbild och den här mannen går fram och knackar på dörren. Och den där är så här, nej nu är vi, liksom nu är vi där.
Alltså jag får helt sån här tipp och skinn när du berättar det här nu. Jag tänker vara en av dem som älskar den.
Jag tror att det var bättre när Elmer berättade.
Tagligen.
Nå i alla fall, jag tänkte att det här kommer att bli riktigt, riktigt bra. Och det blev det också. Alltså jag är helt såld. Och så tänkte jag just det där som jag sa om den här chokladen. För att det är också att liksom lite lägga ut det. För att man blir ju inte bortkämd så här i normala fall så hemskt mycket. För jag tänker så att det är väl för tillfället. Lantimos är ju en av de väldigt få som liksom får göra vad han vill med en 15 miljoners budget och med de människorna han vill jobba med. Alltså jag tänker att de kan väl räknas på två händer de som får göra. Jag tänker direkt tänker jag kanske Ruben Östlund kan göra det, kanske Almodovar, von Trier kanske då, men i 2000-talet. Mm. Sofia Coppola vid något skede möjligtvis. Wes Anderson. Men annars liksom, vad tänker ni? Liksom?
Jag håller med, men jag tycker att Lantimos nästan går ett steg längre utan att ha sett den här nya filmen. Så att han det är ju art. Alltså, det är inte, liksom, det är inte Hollywood-film.
Men gör han smala filmer, liksom indie-filmer som kommer in på för breda massan. För att Poor Things var ju jättesedd. Alltså,
men den skulle jag nog säga är ändå mycket mer mainstream än det här. Alltså tänker jag ändå, eller inte mainstream är fel ord, men alltså ska vi säga kan nå en bredare publik, vilket den också gjorde. Jag tror inte att den här når, men tydligen når den ändå tillräckligt för att de tänker att de här 15 miljonerna får de tillbaka. För det tror jag de har tagit. Mm. Varför talar jag då om budgeten? Men det är just, jag talar om det bara för att det är ju den här budgeten som gör att han kan göra den filmen precis som han vill. För att det som ju liksom budget mest ger är ju tid. Alltså det tänker jag, det är ju det som vi till exempel saknar här i Finland.
Ger
alltså,
budget också frihet?
Ja, men tid ger frihet. Alltså jag menar, det betyder det att vi kan istället koncentrera oss på den här scenen idag och vi håller på med den här scenen tills vi är nöjda med den här scenen. Men jag menar, ofta i Finland har du 10 scener. Nu går vi vidare. Mm. Alltså, och sen blir det ju allt sånt, jag menar, titta på de här kläderna, titta på det här materialet. Alltså, jag menar bara att den här filmen är precis, eller så upplever jag det, jag kan ju inte vara helt säker, är precis så som han ville att den skulle vara. Och det är sällan.
Alltså,
det är
nu så. Undrar jag om du egentligen är någonstans som marknadsför hans film.
Men sen kommer vi in på den frågan som du då sa, Anne, att många säger att man ska inte se den. Varför tycker jag att det är så bra? Och det är ju en svår fråga. För jag kan ju liksom hitta på massa orsaker varför jag tycker att det är bra. Eller jag kan ju intellektualisera det. Men det ärliga svaret är ju det att jag bara känner det. Alltså att det bara går rakt in. Alltså förbi intellektet. Den försöker inte underhålla mig. Men den försöker inte heller berätta för mig liksom att vad som är bra eller dåligt eller rätt och fel. Den försöker inte vara moralisk. Den är liksom inte intresserad av det. Utan den är intresserad av något mycket liksom djupare men också liksom jobbigare och inte sunkigare, men vet ni, smutsig, alltså den som är kletigt ja. På något sätt. Så, och det, den är ju kletigt på riktigt också.
Jag tycker att du tycker om kanske motståndet.
Jag tycker om när man går förbi, jag tror att det som jag tycker mest om är att man går förbi just det där intellektet, för intellektet säger hela tiden det här är bra, det här är ja. Dåligt, det här är rätt, det här är fel, det här är... Och de är dumma, vi är goda, lalalala. Och när du går förbi det där, och du liksom också karaktärerna, de är inte goda, de är inte onda, de är inte liksom, det är någonstans där. Och det tycker jag på något sätt är underbart också, för att det talar till någon slags mänsklighet. Alltså jag tänker också på det att det är inte så att okej, de som gillar den här filmen kommer just från det här landet. Alltså jag tror att det här kan tala till folk ganska brett. Det går liksom inte att förklara varför det här är viktigt. Varför det ska finnas sådana saker. Och man bara känner det. Eller så känner man det inte. Det verkar ju oftare vara sanningen att folk helt enkelt inte känner det. Och det är det jag har tänkt på nu när jag har tagit del av de här nyheterna som händer här hemma i Finland. Och jag vet ju att det skärs i allt, men det skärs ju nog speciellt i kulturen, och alltså alldeles uttalat medvetet. Och det här är ju inte heller något som göms, alltså Riikka Purra har ju varit helt väldigt ärlig att hon ser på kultur och konst som en lyxprodukt som vi helt enkelt inte har råd med. Men det på något sätt som skrämmer mig egentligen inte det, utan det skrämmer mig i kombination med det som hände under pandemin. Då när vi hade liksom en mer vänsterlutande regering som också på något sätt kastade kulturen under bussen. När man mer och mer förstår att det som jag på något sätt upplever är så viktigt och det som på något sätt känns så naturligt, helt enkelt för de flesta inte är så. Och hur ska du kunna förklara det? För att det är en fråga om antingen så tycker du det eller så tycker du inte. Och jag har liksom tidigare levt så här med att jag tror att de flesta tycker det. Och nu förstår jag att de flesta tycker inte.
Nej, tyvärr. Ja. Det är realiteterna. Ja.
Jag pratade om Maslows behovstrappa här tidigare. Jag lyssnade igår på en sån här masterclass med Salman Rushdie. Så han sa att småbarn, jag vet inte om han nu är vetenskapsman, men han sa att småbarn, så de vill ha först mat och sen närhet och sen vill de ha berättelser.
Mm. Alltså, det är den ordningen?
Ja, enligt honom.
Synd att jag pratar så mycket om tema. Jag går åt andra hållet.
Nej.
Mycket berättelser hela tiden, inte så mycket mat.
Nej, men vet du att man behöver, alltså det är ju, men alla människor kanske då inte behöver det, men min själ skulle ju inte, alltså jag skulle inte finnas i världen utan kultur. Alltså vad skulle jag vara då?
Nej.
Tänk att man ändå har förstått att litteratur kan vara så viktigt för folk, att bibliotek ska finnas så att alla kan läsa. Och det här finns ju, inte vet jag om det finns överallt, men ändå.
Nej, men alltså, det måste ju, alltså, vi har ju en fin grund för kultur, så i något skede tyckte vi att det var viktigt. Måste man ju tänka att det finns. Och det som är liksom också väldigt synd, är att det fanns ganska mycket momentum, alltså såväl då i finsk film, finsk tv och finsk teater. Och jag tänker speciellt inom tv och film, eftersom teatern ren är liksom traditionellt stark i Finland. Men filmen liksom höll just på, och vi får luft under vingarna, och tvn tycker jag. Teatern påverkas ju direkt, för att en konstnärlig teater utan statligt stöd finns inte. Alltså så enkelt är det. Och det ser man om man åker till länder som inte har statligt stöd för teater. Men det som är hemskt för den här tv- och filmbranschen är ju också att de har råkat ut för något som, på engelska kallar man det a perfect storm. För att där sinar ju pengarna både alltså statligt och privat. För att där var det liksom, först var den här pandemin som slog ganska hårt. Sen var det de här veikkauspengarna som skulle omfördelas och det blev mindre. Och sen är det då den här streamingbubblan som har spruckit. Och det har ni säkert hört om. Att det är helt enkelt att det finns för många streamingstjänster och det går inte ut, så att det görs mindre. Och sen finns det, så är det också det här världsläget, Ukraina, Gaza, att folk vill inte investera. Alltså tv och film, och det här gäller inte bara Finland utan globalt, jätte dåliga tider. Och då, att, liksom, i de här tiderna som annars också är då väldigt svåra, så ska det då liksom köras egentligen allt och kultur och konst. Nu talar jag mest om de här konstformerna, för det här är ju de som jag känner till bäst. Men alltså, det ser ju liksom bedrövligt ut för hela kulturfältet. Det paradoxala tycker jag att dessa då, som de själv säkert skulle kalla sig, patrioter som är med och leder vårt land, så egentligen tycker jag att logiskt så borde de ju stötta kultur. För finsk kultur är ju liksom på många sätt det var liksom Finland är. Och där menar jag att om man skulle fråga en fransk person så där, varför är Frankrike bra, så tror jag att den personen ganska snabbt skulle börja tala om Molière och Corneille och Racine och Voltaire. Alltså det skulle vara en orsak varför Frankrike just är så bra. Men här är det då inte alls.
Men om vi skulle liksom bara ha Oona Turhapuras filmer,
ja, men
skulle de kanske uppskatta det mer.
grundidén är väl den att folk ska betala för det de vill se och det andra ska inte finnas.
Nej.
Alltså det är väl idén. Som ofta på något sätt är liksom lite i USA också idén alltså att det ska vara business och jag menar eller med privatteatrar. Alltså att om ni inte vill se det så då ska det inte finnas för folk vill inte se det. Varför ska vi sätta pengar? Det, liksom, det är väl den tanken.
Men är jag naiv? Nej, jag är inte så jätteorolig för jag tänker att konsten och kulturen är en sån naturkraft att det kommer alltid finnas människor som skapar och kanske till och med skapar bättre ju mera motstånd det finns. Jag menar inte att det blir lättare, jag menar nog att det blir... Vet du, att...
Jag förstår, men samtidigt tycker jag också att jag är så trött på det här, att okej, Van Gogh ska leva på vatten och bröd och dö, och sen är vi så här, Van Gogh är fantastisk, varför kan han inte få leva en månadslön? Alltså jag förstår inte, varför ska vi vara så glada? Det hade de ju också sett att Alexis Kivi skrev bättre när han inte fick mat. Alltså, vad är det här för skit?
Nej, men så är det. Liksom. För att alltså jag är förvånad att du tyckte att det där Lanthimos-film var så bra när det fanns så mycket pengar, för jag tycker att ibland så när det finns för mycket pengar och för mycket möjligheter så blir det bara skit. Var med mig nu. Alltså att konsten och kulturen växer tack vare motstånd.
Mm.
Att om det var någon som sa att om du får, det var faktiskt Henrik Schyffert den enda jag pratade med senaste veckan. Så de skulle göra chillinggänge på operan, eller Café Opera, och de hade hur mycket pengar som helst att göra vad ni vill. Och det blev bara skit.
Ja, men där menar jag att det finns motstånd är bra. Men det finns också för mycket motstånd. Att Lanthimos skulle göra den här filmen för 2 miljoner, det är för mycket motstånd för det blir inte den filmen han vill göra. Alltså om han skulle ha 100 miljoner, jag håller med. Alltså det finns också, någon gång kan det vara bra. Jag kan också tänka mig att vissa konstnärer har bra att de får lite motstånd av någon producent som säger ja men det där är för mycket. Alltså som lite, motstånd är bra, men extremt motstånd som gör att du inte kan göra din vision är inte bra.
Momsen har ju höjts på mycket saker. Momsen kommer att höjas från 10-14% från och med nästa år på teaterbiljetter och böcker. Alltså jag menar, det är redan nu dyrt att gå på konstupplevelser. Också att köpa böcker är dyrt, även om jag tycker att det är värt det. Men nu blir det ju dyrt för vanliga människor.
Ja, men kan man hitta på alternativa kan man göra filmen billigare? Nej, men okej, okay, jag är djävulös.
Pickoporra.
Men till slut handlar det bara om värderingar. Det är det handlar om. Och som det verkar nu så värderas inte konsten högt. Men därför sitter jag också och funderar just på det att vad är det som värderas då här hemma om all konst och kultur är onödigt? Vad är det som är viktigt? Då här. Och då tänker jag liksom till exempel på det här partiet om det är viktiga är då att vara finne och att tala finska. Men om finskan är viktig så borde man ju ha liksom respekt åtminstone för litteratur och poesi. Men det har man ju inte heller. Så att liksom okej, okay, så det är inte heller viktigt. Så vad är det då som är viktiga att man är liksom finne och talar utan brytning? Ser ut som jag
rätt
talar
färg,
som jag...
hudfärg är väl också viktigt?
Ja, men då tänker jag också att det kan man ju se jättemånga saker om det, men så det är jätteambitiöst är det ju väl.
Men vi måste, det inte. Men om vi nu utgår från att vi måste skära, så man måste ju göra någonting. Mm. Det är också viktigt att man får sjukvård.
Jo, jag håller med. Alltså det finns ju massa saker som är hemskt.
Fast jag måste alltså nog säga att den här regeringen har ju lyckats nog med att hur många är det de ska avskeda från huset?
Ja, så alla får ju sig.
Om man ska, vara men ingen får sig så mycket som kulturen.
Ja. Men jag skulle vilja citera Longplays kulturtoimit. Och tyvärr vet jag inte vilken enskild person som skrev det här citatet, för det dök upp i mitt flöde. Men det går så här. Taiteen hiipuminen on merkki elämän itsensä hiipumisesta. Siitä ette me enää tiedä, millä on väliä. Jag fastnar på det ordet. Jag tycker att hiipuminen är ett genialt ord. Men det är svårt att översätta till svenska, hiipuminen. Alltså det är att på något sätt blekna bort. Eller att avta. Men då, för att översätta...
Men sådär, och att avta lite sådär att man inte märker det.
Exakt. Och det är det som är så genialt, som inte går att säga på svenska. Alltså, så att, ja, det betyder ju ungefär då att det liksom konsten, att när konsten bleknar bort så är det ett tecken på att själva livet bleknar bort. Ett tecken på att vi inte längre vet vad som är viktigt. Och det är liksom lite det här som jag tror att lägga fingret på det. Som jag också tänkte att det har säkert hänt i vårt land mycket längre än jag har förstått, som jag tror att påverkar vår förra regering, att så det har hållit på att avta och avta och avta och avta. Och nu är vi i den här punkten där det är ganska lätt att säga bort med hela skiten. Men det här är en process. Och till slut så kommer vi vara till den punkten just vad man tänker sig. Jag förstår inte varför kulturen spelar någon roll från första början. Liksom, för att det är bara en fråga om att tro eller inte tro. Det är det jag menar. Och där tänker jag att kultur är något som vi har gemensamt. Det är något som vi liksom tillsammans har något. Och när vi börjar lämna bort det, när vi börjar komma till det här att det är inte viktigt, det där som vi liksom tillsammans har, det är inte viktigt, Så då börjar vi bygga faktiskt just det där. Vad det viktiga är det liksom mitt. Tror jag vi är närmare ett någon slags auktoritärt samhälle faktiskt.
Jag tänker så här att när det är så skit som det är nu. Att liksom, som du säger, liksom, att det är ingenting kvar mera. Så därför tar vi bort allting. Så jag tror att det är som Big Bang. Att sen kommer allting att börja. Jag tänker vara positiv. Jag tänker tänka så här att kanske vi då inte mer får uppleva så mycket kultur. Men våra barn får. Att det kommer att ske en rening. Det kommer att återuppstå.
Alltså jag kan också tro på det. Alltså Anne var ju inne på samma. Jag tror det. Jag tycker bara att det är så jävla synd. Alltså att det igen ska gå då. Så att folk, att först ska det börja uppskattas när allt är borta. Och allt är skit och ingenting. Och vi kan inte lägga pengar på det. Vi kan inte ha högklassiga grejer. Utan det ska gå igen till ungefär att folk skriver just där i svettdroppen. För att de inte har ätit på och inte sover och inte har råd att betala hyran. Och så skriver de något genialt. Och sen hittar man det och så, det här är ju helt sika bra. Och sen börjar man fatta att det är litteratur.
Borde vi ha böcker? Vet ni hur mycket du borde laga böcker?
Men det är liksom på något sätt så synd. Och jag förstår inte varför är vi så historielösa. I lördagens då, 31 augusti, så togs nedkänningen upp i Helsingin Sanomats ledare. Jag vet inte om ni råkar läsa det. Alltså de avslutande orden så berörde mig liksom faktiskt jättemycket. Men det var när det är något som är så insiktsfullt så att man tänker först och säger, oj det här var jättefint. Och sen liksom på något sätt så växer det. Fan, det berör mig fortfarande. Förlåt. Men de skriver, jag läser på finska. Kirjailija Oscar Wilde kirjoitti, että me kaikki seisomme katuojassa, mutta jotkut meistä näkevät tähdet. Kulttuuri ei ole tähdet, se on yritys nähdä. Jos sitä yritystä ei ole, on vain katuoja.
Det är jättefint. Man kan inte ens nästan översätta det. För att, alltså, vi står alla i dike, men vi har det att vi kan titta
på. Alla i rännstenen.
Ja, alltså, jag gjorde en översättning, men jag tycker också att den är så fin på finska.
Den är jättefin på finska.
Men, alltså, det är så att Oscar Wilde skrev alltså att vi alla står i rännstenen, men några av oss ser kärnorna. Kulturen är inte kärnorna, utan det är försöket att se. Och utan detta försök så finns bara rännstenen.
Och nu är det ju jätte, alltså, jag tycker faktiskt att det är jättebra, det här sätter kanske ord på allt det du har sagt hittills, för det är exakt så här som det är.
Vi sätter punkt här från rännstenen. Tack Elmer Bäck, tack Kia Svetihin och tack. Jag Anni Hietanen säger hej då.
Hej då!